Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Avsnittet gästas av komikern Kringlan Svensson. Vi ska tala om tv-serien Seinfeld. Men först vill jag tacka dig som stödjer Dekonstruktiv kritik på patreon.com där du hittar Dekonstruktiv kritik på adressen patreon.com/aronflam i ett ord. Det går också bra att donera via PayPal med bitcoin eller på Swish 0768-943737. 0768-943737. På hemsidan aronflam.com finner du också t-shirts, muggar och böcker. Citatboken Jag älskar att bli citerad har nu kommit ut och går att beställa, så gör gärna det. Turnén The Liberators har kommit igång och premiären i Uppsala var fantastisk. Jag hoppas att du som kom också hade trevligt, för jag hade otroligt trevligt. Nästa vecka, den 27 oktober, är vi i Linköping på The Crypt. Det finns fortfarande några få platser kvar till extra föreställningen i Stockholm den 1 november. Den ordinarie föreställningen den 2 november är slutsåld. Det finns biljetter kvar i Norrköping, dit vi kommer den 3 november på Norrköping Bron Salong och Scen, nämligen Harrys ovanvåning. Den 10 november är vi i Göteborg på Valand, men det är slutsålt. Vi kommer dock eventuellt att ha en extra föreställning. Jag återkommer i så fall om det. Det finns biljetter kvar till föreställningen i Malmö den 17 november på Slakthuset. Så kom gärna och gör oss sällskap när vi befriar Sverige. Biljetterna finner du på theliberators.se, som du hittar länk till även på aronflam.com under fliken merchandise. Kringlan Svensson gjorde allt. Under några år var han en drivande kraft både framför och bakom kameran och mikrofonen på både SVT och Sveriges Radio. Men efter att ha trillat in full i en humorpodd och efter en dålig recension i Aftonbladet, tidningen han för tillfället jobbade för, sagt att han ville använda ett trädgårdsredskap som tillhygge mot sin dåvarande chef Åsa Lindeborgs kön, blev han av med alla sina uppdrag och utkörd i kylan. I podden sa han visserligen också att han ville misshandla litteraturkritiken Viktor Malm. Det verkade dock ingen i landet ha några problem med. Jag var en av få som fortfarande ville jobba med Kringlan. Det samarbetet höll dessvärre inte. Idag jobbar han för humorproduktionsbolaget Under jord, som drivs av den eminente och intelligente Simon Svensson, tillsammans med komikern Jonathan Unge, som även han gästat Dekonstruktiv kritik. Gör de podcasts under namn som Della Sport och Della Monde. För några veckor sedan stötte jag på Kringlan på stan och han gav mig en bok han just hade läst om tv-serien Seinfeld, som heter Seinfeldia. Efter att ha läst den bjöd jag in honom till Dekonstruktiv kritik för att diskutera Seinfelds påverkan på kulturen. Njut! Hjärtligt välkommen ska du vara, Kringland Svensson, till dekonstruktiv kritik. Ska jag kalla dig Kringland nu? Eller är det Kristoffer eller
K? Jag tycker du ska ta det du är mest bekväm med.
Kringland.
Så att du inte får en konstig situation.
Nej, Kringland Svensson. Ja. Och nu känner jag dig, men om du bara lite snabbt för mina lyssnare som inte känner dig. Jag brukar nämligen börja med den extremt vida frågan, vem är du?
Ja, jag är ju komiker i första hand. Kanske i enda hand egentligen, men sen tar det lite olika former. Att jag gör stand-up comedy sen, vad är det, 15 år tillbaks. Jag poddar rätt mycket, har en podd som heter Della Sport i lite olika variationer. Sen skriver jag också, skriver böcker. Och jag är också musiker i någon mån.
Jaså? Jag, det var nyheter för mig, som ändå har känt dig i många, många år.
Två skivor med mitt band QK.
Jaha. Mm. Hur har det här kunnat undgå mig?
Ja, men hänger du mycket på Spotify?
Nej, jag skojar. Nej, det är ju inte en fysisk plats egentligen.
Alltså, det är ju det som är min... Det är ju... Där börjar vi toucha hobbyn mer. Alltså att jag träffar mina kompisar och så jammar vi ibland.
Men spelar du något instrument?
Ja, men jag kan ju spela några instrument. Gitarr är mitt första instrument.
Om det nu ens ska räknas.
Om man räknar gitarr så är det gitarr.
Allting med under 10 strängar tycker jag egentligen är väl något sorts hemmabygge.
Jo visst, det är lite leksak att spela gitarr. Jag glömde jag något nu, men jag har väl också i någon mån någon sorts liksom konstnärlig verksamhet som liksom är ständigt puttrande.
Ja, en stensamling som du ställer ut på Sammy stadskontor för tillfället.
Ja precis. Ja, nej, men det var väl en del, jag har jobbat en del med sten då.
Alltså, jobba, det är liksom det är det här ordet, va? Du har hittat stenar.
Jo. Ja. Men så kan man väl alltid dekonstruera allt, att du har rört pennan över några papperssidor.
Ja, men liksom, jag tänker liksom att en riktig stenhuggare, en skulptör, skulle nog ta lite illa vid sig om du sa att du jobbar med sten. Liksom.
Själva just kanske det jobbiga i jobba. Men det tycker jag, det gör jag väldigt lite i mitt liv, i och för sig. Jag tycker jag jobbar mycket, men jag tycker väldigt lite det jag gör är särskilt jobbigt.
Ja, du är, innan du blev cancelled då, så var ju du känd för att vara den absolut mest produktiva komikern, tror jag, i vår generation i Sverige.
Produktiv vet jag inte, men i alla fall, jag var en väldigt arbetsam komiker som, det var väl liksom en del av nyhetsvärdet också, att jag kunde få sparken från så många jobb. Ja. Ja, men de flesta som blir cancelled blir cancelled från ett jobb och så lipar de över det.
Ja.
Men jag skrev väldigt mycket för andra människor.
Det gjorde du, och regisserade och producerade.
Ja, precis. Och nu jobbar jag egentligen bara för mig själv då.
Ja. För allt det där tog ju slut.
Ja,
en dag för några år sedan när du full som en alika trillade in i en podd.
Vad är det 6 år sedan snart?
Ja, kan vara.
Ja, tror det nu om någon månad. Det har ju varit pinsamt såklart, men konsekvenserna bortsett från att väldigt många människor tycker illa om mig.
Jaså?
Ja, det får jag nog ändå säga. Mm-hmm. I alla fall så gjorde de det då, nu kanske de slutade. Jag tror, det är väl en sån känsla, man kan inte gå... Ingen går runt och är liksom konstant arg på mig i 6 år.
Nej, jag har försökt.
Ja, precis. Jag blev ju till slut cancelled även från Aron Flam. Men det var inte i samma veva, utan snarare tvärtom. Men det kan vi återkomma till. Nej, men de som var arga då, de kanske skiter i mig nu och glömt bort mig. Följden för mig blev ju att jag kunde och tvingades egentligen koncentrera mig på mitt eget arbete. Och det har varit väldigt bra 6 år för mig på det sättet.
Vill du med egna ord berätta vad som hände, hur du beskriver det idag liksom? För de som eventuellt inte vet eller har glömt bort dig.
Ja, nej, alltså jag har ingen liksom bra dramatisering av historien. Men korta drag, jag hade fått en sval recension, får man väl säga, i Aftonbladet, som då var kanske inte min arbetsgivare så mycket som min samarbetspar. Jag gjorde en podd åt Aftonbladet.
Som hette?
Lilla Drevet. Mm. Jag blev full arg. Sa massa saker jag inte borde ha sagt. Och sen så fick jag sparken från alla mina arbete. Och det är inget jag någonsin har klag. Alltså jag är... Det här med cancerkultur. Alltså jag tycker ju det är fel. På ett sätt. Men samtidigt... Jag tillhör nog de som inte skulle vilja ge... Om min arbetsgivare liksom straffa mig genom att sparka mig, då är det viktigt för mig att säga att det är inte så det funkar.
Vad menar du?
Alltså om jag tar ett arbete, då är det inte bara någon som varit snäll mot mig och gett mig ett arbete. Det är också någon som trott att de får mer än de ger mig i lön, eller hur? Att de gör en god affär också.
Ja.
Alltså jag tycker inte det får funka så ensidigt. Att, för jag vet liksom inte var jag står politiskt riktigt, men jag är nog...
Det är nog ingen som vet kring det här laget.
Nej, men det är någonting med att inte vara, bara rent psykologiskt inte vara så mycket i sin arbetsgivares klor.
För du var ju anställd av alla. SVT, SR, Aftonbladet.
Ja, visst, visst.
Must. Inte must.
Nej, men det var jag ju faktiskt. Och inte helt oförtjänt heller. Jag hade faktiskt gått ganska lång väg in genom institutionerna. Varit på många olika positioner, accepterat olika uppdrag. Varit en pålitlig leverantör och allt sånt där. Så att visst, jag hade arbetat mig fram till en viss position, men inte en position jag själv vill ha egentligen. Jag hade arbetat mig till en position som är i och för sig eftersträvansvärd som kulturarbetare, att det fanns mycket trygghet. Och jag visste att när den här anställningen tar slut så kommer telefonen ringa igen.
Mm.
Men samtidigt så gjorde jag väldigt lite jämfört med nu av saker som jag tycker är viktiga och betydelsefulla för mig.
Mm, för nu skriver du ju tre stora episka verk på versmått.
Ja, precis. Ja, men den typen av grejer hade jag inte tid med för.
Nej.
Och sen, lite tur är det ju också såklart att man kan säga så här, hade inte podden funnits, visst, nej, men då hade jag kanske inte kommit in och apat mig i direktsändning. Men å andra sidan, hade inte podden funnits så, ja, men då hade jag väl varit stekt.
Och det var ju så konstigt, för du är ju komiker.
Mm.
Så, och då har man ju på något sätt sålt rätten att bli tagen på allvar mot rätten att få säga vad man vill.
Men tycker du det stämmer? För att
nej, jag,
du vill ha båda.
Det är väl så här, alltså det finns ju stunder, nu när Norm Macdonald dog här för några veckor sedan.
Ja.
Och jag hade en enorm respekt för honom,
ja,
som komiker.
Jag med.
Och jag tyckte det fanns liksom en poäng i att han nästan aldrig var allvarlig, nästan alltid var rolig, även om han, till skillnad från många andra amerikanska komiker, var republikan och liksom konservativ. Det händer väl inte ofta, någon gång i veckan eller någon gång om dagen, att jag önskar att jag var liksom en person som hade en klar, tydlig talang för bara humor och inget annat.
Ja, just det. Just det. Att du inte ville också hålla på med samhällsdebatt.
Jo, precis. Men det är ju också så här att när jag jobbade med humor, bara med humor, så efter ett tag så började jag känna, men det här var inte utmanande nog. Jag kan mer.
Men jag skulle säga att den tiden har den funnits som du jobbat bara med humor. Även din humor har ju varit impregnerad av saker du bryr dig om också. Kanske inte absolut i början när jag såg dig som stand-up-komiker, att det var
ju rena one-liners.
Ja, jag får ge dig det.
Och det är väl alltid, liksom, jag har alltid strösslat in de där rena one-linerserna, för de kommer ju till mig. Vad ska jag göra av dem?
Absolut.
Så, och sen så försökte jag då pressa in någonting viktigt som jag ville berätta i min humor. Ja, korrekt. Och nu har de delat upp sig, kanske. Vem vet?
Mm, just det. Jag är ju aldrig politisk längre egentligen. Alltså. Inte. Jag kan ju prata om politik, till exempel. Men jag har, det går inte att hitta någon linje i mitt alls. Om det någonsin... Ja, men det fanns någon tid till exempel med Lilla Drevet när jag gick och hittade någon linje, så var det nog att jag var ganska intresserad av liksom liberala frågor då.
Ja.
Skulle jag säga.
Det har inte kommit fram i din humor. Så
nej,
får jag säga.
Men... Och,
alltså, för din resa började väl på något sätt. Du var med i Lilla Drevet och då var du vänster som alla andra, som man ska vara.
Ja, alltså jag hade innan dess jobbat på, gjort radio på SR och jag hade varit med i Tankesmedjan också.
Ja, ja.
Kort stund. Och ja, du har ju ett väldigt vitt begrepp om vänster, men visst, jag kan hålla med dig om att det var också en viss tid där. Jag gjorde radio fram till 2010 gjorde jag, och sen så kom jag tillbaka. Sen började Tankesmedjan och var mer som någon vikarie, men det är mindre reflekterande politisk tid. Internet är inte riktigt samma sak heller, utan jag kommer ihåg att jag tror att det var Ola som började blogga för Nöjesguiden där. Och de sa liksom att de här grejerna är bra att skriva om, för det blir mycket delningar. Alltså jag hade knappt hört ordet viralt var liksom första gången jag hörde någon gång då. Så att till exempel kanske Bersa, skriva ett blogginlägg eller göra en radioprata som bärsade Sverigedemokrater. Det var kanske så här, jo visst fanns det en självklarhet i liksom det rent politiska, framförallt då var det ju ett sjukare parti att rösta på rent, bara om man såg till vad folk tyckte och vågade säga i fikarum. Men det var också ett sätt att bli spridd liksom. Alltså det var ett sätt att få en framgångsrik bloggpost eller liksom skämt att sprida sig i något.
Jo, men när du började göra Lilla Drevet, då var det väl... Det var väl någon sorts performance att du liksom, det är så likriktat i den här podden. Ska inte jag vara konservativ ett år?
Ja, eller höger så har vi lite mer.
Ja, väldigt, visst. En väldigt bred syn på högern hade ju du då.
Ja, men högern är ju lite bred eftersom det är både liberaler och konservativa. Ja, men det är väl svenska högern.
Du tycker att jag har en bred definition av vänstern. Jag tycker bara att allting från SD
och vänster
ut är vänster.
Så blir det konstigt nu. Jo, precis. Men då blir det nästan meningslöst.
Eller... Sossarna är ju sossar. Moderaterna är sossar. MP är någon sorts sossar. Vänstern är sossar.
Jo, precis.
Liberalerna är sossar. Centern är sossar. SD är sossar.
Ja, precis. KD är lite sossiga. Onödigt att prata om vänster och höger om man tycker att det bara finns ett. Ja, men då finns det väl andra skalor man pratar om nu för tiden.
Ja, det gör det. Frihetlig och auktoritär till exempel. Men vad jag menar när jag säger så är bara att jag tycker att Sverige lider av ett århundrade av socialdemokratisk dominans.
Jag säger inte emot det. Jag säger heller inte emot att det fanns en likriktning på Sveriges Radio eller att den likriktningen var ganska smittsam. Eller smittsam, den var... Ingen tänkte på något annat sätt. Och att ofta var lösningen att inte, om man inte ville hålla på med det så gjorde man inte politisk humor. Men sen blev det ju ålagt uppifrån att vi inte skulle ha ett... Innan gjorde vi ett vanligt humorprogram, sen skulle det vara ett uttalat politiskt program. Och då blev det ju mer komplicerat såklart. Men det blev också mer, heter det, divergerat. Tankesmedjan var ju ändå, även om du tycker att alla var vänster säkert, så var det ändå mycket mer blandat åsiktsmässigt än ett normalt, en normal humorreaktion på SR var innan.
Mm-hmm.
Ja, men det kanske inte säger så mycket. Men det var i alla fall det, för att det hade varit konstigt att bara ha Liv och Kakan.
De ringde ju aldrig mig kring den.
Nej, de ringde inte dig, men det var många de inte ringde heller. Men okej, å andra sidan är det många som paraderat förbi. Men å andra sidan fick du göra ett tv-program för SVT som var politiskt.
Det fick jag.
Ja, eller fick och fick. Du sålde väl in det själv?
Jag sålde, ja, Micke Lindgren sålde in det. Det är han som ska ha eventuell cred för det. Men ska vi fortsätta gräva ner oss i det här nu?
Jag vet inte riktigt varför vi pratar så mycket om
det. Men det är bara för att jag börjar alltid med den där frågan.
Just det, den är så stor som man hamnar.
Man hamnar liksom, ja. Men nu har ju inte jag lyckats svara på dig. På väldigt länge.
För det är väl ungefär, det är väl kanske nästan 6 år sedan du blev arg på mig.
Ja, men så här är det ju, att du var med i Lilla Drevet och så fick du sparken. Och jag stöttade ju dig.
Man kan, ja. Jag,
det du kan hade man inga säga, jobb.
Nej, jag inte hade och några jag, jobb. Jag, så jag gav risk, du mig ett jobb.
Ja, och jag riskerade hela produktionen på SVT för att
absolut,
du skulle få det jobbet.
Absolut.
Och för att du skulle få stå med namn i eftertexten.
Ja, men det var inget jag bad om.
Nej, och ledningen vägrade. Så till slut...
men jag uppskattar gesten och jag uppskattar verkligen att du var den som fanns där och som gav mig ett jobb. Det är lätt att vara lite kaxig i efterhand, men det är klart att det var ganska tufft att förlora... Allting då, min fru var gravid och jag hade inga inkomstmöjligheter.
Men det är ju som du
eller
säger.
Möjligheter hade jag, men jag hade inga inkomster.
Ja, men det är som du sa tidigare. Visst, det var väl moraliskt riktigt att ställa sig på din sida. Men det var ju också så att de slängde ut en guldklimp på gatan. Och jag plockade upp den guldklimpen.
Först gjorde du det och sen gjorde Simon och Jonathan det. Och nu har vi en väldigt framgångsrik podd. Ska inte säga att det bara är, det är såklart inte min förtjänst bara, men också. Nej, men sen blev vi ovänner ett par månader senare. Och sen har vi nästa...
Du högg mig i ryggen.
Ja, du upplevde det så.
Du högg mig i ryggen med en tveeggad dolk.
Men alltså, jag håller med om att jag högg dig i ryggen, men med något väldigt... något väldigt mjukt.
Något mjukt?
Jag är inte en dolk.
Alltså,
i min värld så kokar det ner till att jag behövde ringa 2 telefonsamtal en dag. Och visst, jag kan ge dig rätt, jag borde ha ringt dig först. Men nu var du i USA, så jag ringde vår tredje vän först där. Jag kan väl uppleva, jag upplevde då, kanske upplever nu med fortfarande att du kanske överreagerade en aning.
Mm-hmm.
Jag förstår att man kan bli besviken och så ibland.
Jag hade dragit ihop en hel produktion.
Jag vill bara säga också så här att jag bekostade produktionen sen.
Gjorde du?
Ja.
Ja, men då så.
Kai
betalt. Då är väl Kai nöjd i alla fall.
Kai nöjd. Nu kanske du kan...
Ja, mitt arbete är fortfarande oavlönat.
Jo, jag har säkert gjort lite oavlönat arbete för dig någon gång. Till exempel nu.
Det skulle vara det här. Mm. Och också... Nu sitter du ju på Sammys statskontor.
Nu sitter jag här igen, ja. För att jag ska säga det att vi har väl kanske sprungit på varandra 3-4 gånger om året sedan dess. Mm. Och då brukar vi alltid ha ganska trevligt.
Ja.
När vi ses i fältöversen eller
jag har svårt och jag har svårt att fortsätta. Jag är arg snabbt och ljudligt och sen så brukar det gå över.
Ja, men jag har ändå upplevt att det har ändå suttit som en tagg ganska länge.
Ja.
Fast jag tror också lite kan det ha varit att du har så här bytt telefonnummer eller någonting.
Nej, det har jag inte.
Det har du inte, du har bara ignorerat mig när jag har hört om mig.
Nej, men... jag ringer alltid upp även om det är dödsfiender.
Ja, men jag har ändå försökt höra om mig på Facebook några gånger. Där kanske du bytt inlogg där... och varit alltså... utslängd. För några gånger har jag har inte haft ditt telefonnummer. Så jag har hört om mig där, men då kanske jag har haft någon gammalt inlogg.
Nej, det behöver inte vara det, jag bara kollar väldigt sällan i min messenger liksom. Jag ser inte det som en primär kommunikationskanal.
Du har några middagsinbjudningar där som...
Oj!
Som nu ja, är uppätna så länge.
Ja.
Ja, i alla fall, nu sitter vi här.
Nu sitter vi här.
Vänner eller inte så kan vi i alla fall för oss civiliserat i andra sällskap.
Det verkar ju gå. Och sen så för någon vecka sen så gav du mig, när vi sågs i Tessinparken, så gav du mig en bok som du just hade läst som heter Seinfeldia av Jennifer Cation Armstrong.
Ja, för att jag har aldrig pratat Seinfeld med dig.
Nej.
Det är alltså en amerikansk tv-historiker som har skrivit en bok om Seinfeld. Inte den första tror jag inte, men jag skulle tippa att det är en av de bättre.
Ja. Alltså of the best books of the year enligt Esquire och Time Out New York.
Men jag skulle säga att det är väl referensverket, tycker jag, i alla fall till Seinfeld. Den är gediget gjort och har intervjuat många av de som var med och skapade Seinfeld. Men det slog mig när vi såg att jag inte visste, eftersom vi inte pratade om Seinfeld, så visste jag inte om vad Seinfeld var för dig. Men jag kände rätt sagt att naturligtvis har Seinfeld varit viktigt för Aron någon gång.
Ja.
Dels för att du är min ålder, ungefär. Mm. Då är man ju, jag antar att du såg du när du gick på SVT redan? För det var en sån sak.
Jag antar det.
Det dök bara upp helt plötsligt. Och jag var den som råkade se det i min familj. Och sen introducerade de andra. Men vad har Seinfeld varit för dig?
Alltså just komikern Jerry Seinfeld har ju varit nästan ingenting för mig. Det för han är ju, i serien så är han straight man. Och på scen så är han för polerad för min smak. Och hans skämt rör sig ofta om sånt jag inte bryr mig så mycket om. Men serien Seinfeld har betytt enormt mycket för mig. Och inte minst därför att den var ju så judisk.
Det är intressant. Det är ju något som tas upp i Seinfeld. Som är, jag ser ju det nu va. Hur judisk den är, och jag förstår det va. Men det tas ju också upp att det var en inledande kritik mot Seinfeld. Ja. Som kunde ha hotat hela seriens existens. Att de här, som jag tror är faktiskt judarna på tv-bolagen.
Mm-hmm.
Eller liksom tv-bolagscheferna. Många av dem judar själva.
Många av dem är det.
Tyckte,
men det gäller ju också många producenter, alltså. Skribenter,
ja, det är
framför kameran.
Folk.
Ja, men det finns en tradition i USA.
Ja. Absolut. Men de såg den här serien, precis som du, att den var så judisk.
Mm.
Så att de tänkte, too Jewish, too New York. För de var New York-judar själva.
Det här kommer inte resten av landet köpa, liksom.
Men det som händer är ju att, inte bara i resten av landet, alltså att man kan sitta i amerikanska mellanvästern och aldrig ha träffat en jude. Då tänker du inte på att de är judar.
Nej.
När jag satt i Borås och såg den, tänkte aldrig på att de var judar. Och jag kanske visste att de var judar. Men jag visste inte, jag såg inte hur det inverkade, för jag visste väldigt lite om judisk kultur helt enkelt. Eller judisk kultur får man nog säga. Eller judiskt sätt att vara socialt, liksom jag visste ingenting.
Men jag tycker det är så konstigt, därför att jag tycker det är så tydligt när man ser Seinfeld, även när man ser den kallt, att den är så pass inspirerad av Woody Allen. Liksom.
Ja, absolut, och det är väldigt känt att
också en person som är cancelled numera.
Det var ju så Jason Alexander
som spelar George Costanza, att det var så han närmade sig sin roll som George, genom att göra egentligen Woody Allen imitation innan han då förstod att det var mer Larry David han skulle imitera.
Mm.
Men det är det med gesten, alltså, nu gör jag gesten här, men liksom men på något sätt, jag kanske inte upplevde Woody Allen heller som så himla judisk. Alltså det verkar konstigt nu. Att nu känns det svårt att tänka så.
Nej, men jag är helt okej med det. Jag tror ju per se att om vi gräver tillräckligt djupt där vi står så hittar vi någonting vi alla delar.
Ja, men för mig, jag kanske tänkte, det utmärkande för Woody Allen var att han var en liksom liten tanig neurotisk farbror som bodde på Manhattan.
Alltså. Påminner lite om dig själv.
Ja, men jag
neurotisk, glasögon,
ja,
lite precis, klen.
Lite klen, ja. Men bor inte. Ja, men bor kanske på Sveriges Manhattan.
Ja, Upper East Side.
Ja.
Mm, i ditt fall.
Precis.
Mm, men nej, men jag tyckte den var bra. Men när jag hade läst den så tänkte jag så här, varför gav Kringland mig den här? Tänkte jag. Och sen så kom jag på att, jo, men det är ju för att han vill göra en sitcom med mig.
Ja, men det är...
Som heter Dom de Plattformerade. Och handlar om oss två.
Just det, men är du de Plattformerade, upplever du det så?
Jag vet inte riktigt vad det betyder egentligen i dessa dagar.
Du har ju ingen etablerad plattform.
Nej, det har jag så inte, och det har jag inte haft på väldigt, väldigt länge. Haft,
det var väl sen vi jobbade senast, egentligen.
Ja, precis.
Egentligen.
Ja.
Och det var inte mycket till plattform egentligen.
Nej, för de censurerade oss hela tiden.
Just. Ja, men det får jag säga att det var en av sakerna som hände när jag läste den boken. Att...
Du började tänka på sitcoms.
Ja, alltså sen är ju kanske Seinfeld, det är väl det mest inspirerande man kan läsa, men det är också på ett sätt det minst inspirerande, för att egentligen så är det är ju piken och egentligen, alltså efter Seinfeld är det ju nästan onödigt att göra en sitcom av det slaget. Med en soffa i mitten, det kommer in en konstig granne, man sitter och, du vet så som den är ju, till sina beståndsdelar så är den ju väldigt klassisk. Liksom.
Ja.
Och det är ju därför efter Seinfeld så ser ju inte de stora... Jag ska säga, Vänner då som gick parallellt var kanske också någon sorts formfulländning egentligen. Om Vänner fulländade formen så sprängde Seinfeld den i tusen bitar egentligen. För att efter det så är ju inte en stor sitcom, alltså som är konstnärligt intressant, ser inte ut så längre.
Nej.
Alltså efter Seinfeld så ser de ut som The Office eller Curb Your Enthusiasm. Det är klart att det finns stora... Jag gillar jättemycket How I Met Your Mother till exempel. Den har ju ett klassiskt upplägg, även om den har lite andra intressanta berättartekniska...
Och du kan detaljer. Säga det utan att skämmas.
Ja, men det kan jag nog. Visst, det är väl lite nära guilty pleasure. Ibland märker jag att jag ser den inte av rätt anledningar. Jag kan se på How I Met Your Mother lite ångestdämpande syfte. Att det inte är för att jag vill ha goda skratt bara. Men jag kan gilla den. Men den är inte konstnärligt intressant egentligen. Ja. Så att det tar ju slut också med Seinfeld.
Men det tycker jag framgår väldigt tydligt i den här boken som vi båda har läst. Att det som gjorde Seinfeld så fantastiskt, det var ju att bolaget inte la sig i vad de gjorde.
Det är ju verkligen en och...
För precis. Det var ju vad som hände. Vad som hände var att Jerry får ett erbjudande, har en tv-idé.
Ja.
Han kontaktar Larry David, eller de snackar. Larry David kommer på den här idén som är... extremt pretto och intellektuell till att börja med. Jag vet inte hur mycket de sprängde formen, så mycket som att de liksom lät en sitcom vara lite mer intellektuell, ha lite mer pratade skämt. Liksom.
Ja, egentligen så, den lider ju egentligen lite av att den har sitt, den är ju insåld egentligen på ett koncept, att det ska vara en stand-up-komikers vardag.
Mm.
Och det är därför de sakerna som inte är så roliga är ju egentligen det som lever kvar av konceptet, det vill säga Jerry Seinfeld stand-up, som är inpregad på grund av det gamla konceptet, hur en, som egentligen ska vara en skildring, hur får en komiker ihop sitt material, genom sitt knasiga liv och sina knasiga kompisar, och sen får vi se resultatet.
Ja.
Och det är ju det som funkar sämst egentligen i serien. Alltså det är väl det jag tycker är tråkigast, när man ser Jerrys stand-up.
Ja, ja, absolut. Men
sen tycker jag den är inte så tråkig så jag lider av det, va? Men,
nej, men det är ju bara lite töntiga skämt och det är ju handlingen som är
roliga.
Det går
ju ner i tempo, man vill ju tillbaks till det här liksom genuint roliga, skratta med magen, ja, roliga.
Men de gjorde en pilot.
Ja,
ja, och den sändes mitt på sommaren och ingen brydde sig.
Ingen brydde sig. De fick göra en första säsong.
Med fyra avsnitt.
Och ja, där trodde väl alla egentligen att det skulle vara slut. Och den säsongen kan man väl också säga att det är den svagaste säsongen. De har inte alls hittat
formen
riktigt så som de gör sen. Men sen får de ju då en säsong två blir en hel säsong.
Ja, men den blir ju det genom att de flyttar över den här sitcomen till en talkshow-kväll. För NBC som beställde den, de hade ju liksom vissa dagar var vissa saker.
Mm.
Och jag tror att, jag minns inte exakt för nu är jag...
Just det, så var det. Det var något...
Men, ja, precis. Men tisdagar var ju sitcom. Det var ju där de skulle ligga. Mm. Och sen så fanns det liksom, så kom de på NBC. Men om vi tar lite av talkshow-budgeten som är torsdagskvällar,
ja,
så kan ni ligga där.
Just det.
Och eftersom alla som jobbade med talkshow inte riktigt kunde någonting om sitcoms så la de sig inte i arbetet.
Så var det, precis.
Vilket gjorde att det blev väldigt fritt.
Exakt. Det är väldigt mycket gammal tv över Seinfeld-historien. Det är väldigt mycket så här lead-ins, det är tider.
Ja.
Det är sånt som känns rätt arkaiskt idag egentligen. Men det var superavgörande helt enkelt. Att till exempel ligga kloss mot Cheers då, ja, eller något sånt där. Som det inte är om du gör en streamad serie.
Men är det inte fascinerande att på något sätt så är sensmoralen av hela den här boken, ja, är att producenterna och de exekutiva producenterna framförallt,
ja,
ska hålla sig borta från det kreativa.
Ja, för att det är dels det att det släpper de igenom mycket. Mm. Och framförallt ju längre tiden går så blir det ju här en pengamaskin också, mm, som man bara inte vill röra.
Ja.
Men också varje gång serien är hotad så är det ju, hotet kommer ju ovanifrån hela tiden.
Mm.
Det finns ett litet pockande att de inte ska orka. Eller att Larry David inte vill vara med och sådär. Men det stora hotet är ju alltid att någon ska lägga sig i, helt enkelt. Det blir lätt att se när det är en succé vi pratar om här. Men samtidigt får ju aldrig de här tv-cheferna får ju aldrig beröm för helt korrekta beslut de gör. Alltså de lägger väl ner fler serier än de startar, såklart. Liksom.
Ja.
Och de flesta av de besluten är ju säkert riktiga.
Det är svårt att tro när man ser resultatet. Men det kan vara
omöjligt att veta framförallt. Ja. Men det blir orättvist på det sättet att nu sitter vi här med sanningen. Det är klart att det var himla tur att ingen la ner Seinfeld efter en säsong.
Och om du jämför Seinfeld med Curb, alltså Simma lugnt Larry som den heter på svenska, vad tycker du då?
Ja, vad skulle jag längta efter mest? Nu kommer det en ny säsong av Curb. En säsong 10, tror jag det är då.
Mm.
Skulle det komma en säsong 10 av Seinfeld? Nej, jag uppskattar nog mer... För mig är inte Seinfeld en levande show längre. Även om den här boken kanske lite driver en annan tes. Att Seinfeld aldrig riktigt
dör.
Mm. Och det gör det ju inte på det sättet heller att den lever i våra minnen och i vår populär... Den är ju inristad i vårt populärkulturella DNA. Och mer än så egentligen, vårt kulturella DNA. Men, nej, men jag ser mer fram och jag skulle tycka det var lite jobbigt att se en ny säsong av Seinfeld. Jag vill ju hellre se mer av Curb som lever.
Och då var det ju roligt att de dessutom gjorde ett återföreningsavsnitt i Curb.
Ja, hela tiden. Alla de här roliga metalagna. Det är ju som gjort för att nörda dig.
Ja, det är ju det. Men du ställde ju frågan till mig. Så vad betyder Seinfeld för dig då?
Ja, men det så betyder det... Ja, men dels att något kunde vara så roligt. På ett sätt var det... Det verkligen betyder för mig personligen var nog att det var första gången jag kunde introducera något roligt för min pappa.
Mm-hmm.
Alltså, jag är väl glad. Min pappa är stor. Han är rätt rolig själv. Men han är också en stor, framförallt är han en stor vän av humor. Stor konsument av humor. Så jag är liksom uppfostrad och inlärd i framförallt svensk liksom nöjeshistoria och humor, gamla Hasse och Tage och fan.
Så han hade humor med en dålig smak, det är det du
Nej, jag tror han, möjligtvis ganska konventionell smak i Sverige. Liksom. Men han gillar ju Tom Lehrer och Woody Allen och allt möjligt. Liksom. Mycket brittiskt, såklart.
Så du sa allå, allå, Emily Armén när du var liten?
Och ja, Fulton Towers, Svarta Orm, allt egentligen som gick att se. Liksom. Och ivrigt påhejade min pappa. Och det har alltid varit något vi har haft gemensamt. Att vi tycker det är roligt när det är roligt.
Det tycker jag är en väldigt hälsosam inställning till roligt.
Men det var liksom första gången, när kan ha visats på svensk TV, 94 kanske. Mm. Jag var 13 år. Det var liksom första gången jag kunde presentera något som var, och som också fäste. Att sen, han tittar fortfarande på Seinfeld. Eller det gör ju alla som uppskattade på 90-talet. Då slutar man inte med det.
Nej.
Om man är på ett hotellrum och man sätter på TV:n, så det är klart man tittar på ett Seinfeld-avsnitt.
Ja.
Men sen, ja, vad har det betytt? Alltså Seinfeld, det är intressant att du tog upp Seinfeld som stand-up-komiker, har betytt väldigt, väldigt lite.
Mm.
Och det kan man liksom fundera över ändå, för att jag ska säga att det flyger ju inte så bra i serien. Men har du sett I'm telling you this for the last time?
Mm.
Då tycker jag hans skämt är jätteroliga.
Ja, jag tycker den är bra, men det är liksom...
Mm, men det är liksom inte riktigt...
Det fastnar inte, förstår du vad jag menar? Alltså, jag kan titta på det, det är superproffsigt.
Det är någonting...
Det är inte dåliga skämt. Men det är inte så att jag går och citerar dem efteråt, som man gör med serien Seinfeld.
Nej, så är det inte. Så är det verkligen inte.
För serien Seinfeld kan folk liksom agera ut scener ifrån.
Alltså, det var intressant att läsa den här boken, att hon behöver inte skriva så många ord innan jag förstår vilket avsnitt hon talar om, och jag ser det mycket tydligt framför mig. Jag vet ungefär hur plottarna löper ihop mot slutet. När jag läste den boken så satt jag också parallellt och skrev på min föreställning. Och då kan man ju få lite... Alltså jag skriver mina föreställningar ganska snabbt, och den här gången har det varit corona, och jag har tre små barn. Jag har inte haft någon större lust heller. Men att liksom nöta in min act, verkligen så här putsa på skämten och sätta ihop den, liksom putsa bort varenda överflödigt liksom kommatecken. Då kan man bli liksom så lite kall inombords när man läser att Seinfeld skulle göra något, sitt första tv-framträdande. Han tog allt han hade i materialväg, tryckte ihop det till så att det blev 5 roliga minuter.
Mm.
Sen testade han de 5 minuterna 200 gånger.
Mm.
Och sen körde han. Då blir jag liksom så här, då blir det nog väldigt bra.
Ja, det
då
blir
lyckas
det.
Man nog i tv liksom, sen när man står där och drar de 5 minuterna, då är nog de väldigt, väldigt tajta, och du kan dra dem liksom för en, du kan nästan åka till liksom någon polynesisk liten ö och köra dem, och det är roligt där också. Men sen, ja, varför gillar man inte Seinfeld så mycket ändå? För jag tänker ju så här, det här är väl, har du den här läggningen att du har det i dig att kunna göra det här? Ja, det är klart att du har ett försprång på alla andra, att du kan vara så jädra galen perfektionist och ändå få ut saker hela tiden.
Men det jag tror stör mig med Seinfeld, som alltid har stört mig med Seinfeld, det är hans favoritsuperhjälte. För det säger så mycket om honom som person. Ja, det säger så mycket om honom som person. Därför att Stålmannen är en perfekt var. Det är därför han är så tråkig som superhjälte. Han är perfekt, han är osårbar. Mm. Han kan inte förlora.
Nej.
Enda gången han förlorar lite grann är när han möter en människa med hög IQ. Lex Luthor. Ja, precis. Men det är liksom... och det ser man ju i Seinfeld också. Liksom. Han bestämmer sig tidigt i sin stand-up att jag ska göra stand-up för hela familjer. Det ska inte vara några svärord, det ska inte vara någonting. Och det är en intressant kreativ begränsning man kan göra, alltså sätta för sig själv. Men han påminner också lite om Stålmannen. Sådär. Det är för helt och rent för att det någonsin ska bli intressant.
Ja, det är så det är. Och, alltså man kan gilla den ambitionen han har, han ska bara vara rolig. Och han ska vara den roligaste sån som bara vill vara rolig.
Ja.
Och liksom, det är lite som en 100-meterslöpare. Liksom. Jag ska bli snabbast på det här liksom, sättet. Men i Seinfeld så finns det... Det står om en recension han fick någon gång i en tidning där de säger så här... Det här är ju ingenting. Alltså det är klart att det är bra, men det är liksom ingenting. Och då har jag funderat på... Vad är det att det inte är någonting? För att en sak tycker jag är det så att han inte pratar om något vettigt? I så fall, då är det skitsamma. För det är ändå någonting.
Ja, alltså... men det är också så att de pratar ju om saker som är någonting hela tiden. Och så ja, men... Seinfeld har ju blivit känd, det tyckte jag var ändå en av förtjänsterna här, att hon skriver att det har blivit känt som a show about nothing. Därför att det är den image Larry David ville
Precis.
Trycka ut, men det stämmer inte. It's men, about something.
Men det jag upplevde den, ja ja, absolut. Så är det ju. Det är bara om något hela tiden. Ja. De gör ingenting till något i så fall. Eller de gör väldigt små grejer till väldigt mycket.
Ja,
skulle
exakt.
Man kunna säga.
Ja.
Nej, men jag upplevde att den här recensionen de hänvisade till, att den, vad de sa egentligen var att han säger inget viktigt. Han säger inget liksom betydelsefullt. Han har ingen åsikt om vem som är Amerikas president. Men det är inte det som är mitt problem med Seinfeld, utan det är ju att det är det du är inne på, tror jag. Det finns liksom ingen kropp. Det är liksom, allt är rätt. Men det är ingen body i det. Nej. Liksom. Att det, alltså det som hände var, efter att jag läste Seinfeldia, så blev jag genast sugen. Jag har inte haft det suget på väldigt många år. Men blev sugen på att läsa en annan stor judisk humorist. Så jag plockade fram Kafka, som jag inte läst sen. Alltså jag läste väldigt mycket Kafka ett tag, men det mesta läste jag väl på gymnasiet. Också en sån jag inte tänkte på judiskheten. Och nu när jag läste om processen så är den ju liksom in your face hela tiden. Men det säger Kafka väldigt roligt, så att jag strök under grejen bara för att jag skrattade till så mycket. Det är precis i slutet.
Av vilken process?
Av processen. Ja. De kommer för att hämta han liksom. Mm. Man fattar liksom inte. Jag tror att det är någon sorts dåliga skådespelare. Jag tyckte han så roligt att han skrev så här. De är kanske tenorer, tänkte han vid åsynen av deras väldiga dubbelhakor. Så han tyckte att några kommer att hämta den. Kan de vara tenorer? De har ju sådana hakor. Så började jag skratta åt det. Men sen kom liksom direkt efter, så bara fortsatte det. Men något som jag tycker är intressant och väldigt applicerbart på Seinfeld, att han skriver så här: ansiktena var så rena att det äcklade honom. Man tyckte sig nästan se den rengörande hand som petat i deras ögonvrår, gnuggat deras överläppar och krafsat i rynkorna på deras hakor. Att det finns något där med liksom Seinfelds, det finns något i renheten med hans stand-up som är lite äcklande. Alltså det blir någon sorts, jag skulle inte gå så långt att säga äcklande, men kanske någon förfrämlingseffekt av det, att det är så jävla rent.
Mm.
Och lite så Kafka fortsätter det med att, i alla fall för mig som professionell humorist då, det är ju vad jag är, så ser jag också arbetsprocessen. Den ligger framför Seinfeld liksom hela tiden. Jag kan aldrig helt liksom gå in i det. När jag ser CK eller Norm, så ser jag inte processen. Jag får aldrig om äckel, eller äckel och milt uttryckt. Men de känslorna finns inte där för mig. Och där kan aldrig Seinfeld bli liksom en av de stora. För att de stora amerikanska komikerna, jag skulle säga att det finns liksom några stycken, de är ju magiska.
Ja.
Alltså de är i någon sorts, Norm var...
Men de har kropp och själ. Och jag tror att det är det, ja. Själ. Seinfeld saknar själ.
Precis, och det gör ju inte tv-serien.
Nej, tvärtom. För det är Larry David.
Det är lite intressant det här, alltså. Men det är ju exakt så det är.
Jag strök under en grej i hela den här boken. Jag brukar stryka under rätt mycket i böcker som är underlag för den här typen av samtal vi har. Men här var bara en sån intressant grej om Larry David. Jag skulle vilja att om du kunde läsa den högt.
Ja, blir lite comedy också här när jag ska läsa.
Nej, det är bara understruket. Det är bara en mening.
David was, Alexander noted, also constantly balancing his sense of other worthlessness with an inflated ego. Det är en bra spänningsfält för humor.
Ja, och jag kände igen mig själv så otroligt mycket i den meningen. Att jag balanserar hela tiden mellan den här känslan av total värdelöshet och varför uppskattar inte alla mitt geni?
Ja. Men tror du inte det är att det är svårt att arbeta utan att blåsa upp egot?
Jo, fast i det här fallet, alltså det här tror jag, det här är ju någonting i Larry Davids personlighet som är liksom med honom sen födsel och uppväxt i någon sorts ohelig allians.
Och i just hans fall är det ju extra liksom delikat, för att han är ju, alltså han har ju inte ett uppblåst, han har ju ingen dålig självuppfattning när det kommer till hur begåvad han är. Alltså han är ju
uppenbarligen jättebegåvad.
Ja.
Men det är ju så också, och det är ju någonting som är allmänt känt, att det gick ju väldigt bra för Jerry på scen innan de började göra den här tv-serien. Folk uppskattade honom, han fick jobb, han fick en agent.
Ja.
Larry David däremot, han var lite mer som Kringland Svensson.
Ja, han var mer, precis, han var äldre och mindre framgångsrik.
Ja, och gillade också att skälla ut publiken.
Ja, och hade inte riktigt det i sig att gå, kanske gå den extra milen, men inte gå de extra 10 milen.
Nej.
Som Jerry hela tiden gjorde. Och han skulle väl inte vunnit så mycket på det här, hans stil. Alltså, min stand-up skulle inte bli så jävla mycket bättre, tror inte jag, om jag satt som Jerry.
Ja, alltså jag har ju försökt. Jag började ju så. Eller liksom inte hel och ren kanske, men jag började ju med extremt noggranna, inte ett kommatecken för mycket.
Nej,
att lära sig sina skämt som att det vore trosbekännelsen. Mm. Liksom.
Jo, men jag var nog mer... Men det kan jag tycka är en bra idé att göra när man är ny. Alltså lite som att lära sig teckna fint innan man liksom går loss.
Innan man blir kubist.
Innan man sätter en liksom gunga över tavlan och liksom droppar färg bara.
Jag förstår. Pollock.
Precis. Nej, jag vet inte, han kanske inte behövde kunna rita fint. Men jag tror det är...
Men Picasso kunde rita fint.
Ja, då.
Ja. Och sen blev han kubist.
Jag kan också rita ganska fint. Nej, men i comedy finns det också... Det finns ju också det att... Alltså det är väldigt svårt att gå upp och vara liksom en vild kraft. Alltså när man inte kan hantverket.
Ja.
Alltså visst, jag hade väl skrivit mina första 20 minuter snabbare om jag hade varit som CK är idag direkt.
Mm. Men, liksom, ja.
Jag bara går upp och pratar om mina barn.
Men väldigt få människor blir så direkt.
Ja, väldigt få är sådana, ja. Utan det är ju lite egentligen, för mig var det, jag kunde inget annat än att försöka skriva roliga små skämt, lära mig dem utan till, säga dem. Det var, allt annat hade varit ett alldeles för högt krav att ställa på mig. Ingen skulle tycka det varit särskilt roligt om jag gick upp som en vild liksom kraft bara. Och sa det som föll in. Jag var så nervös. Bara stå på en scen. Jag skulle få tunghäfta direkt. Så det var också ett sätt att bara... Att det ens skulle vara möjligt att köra.
I princip så tror jag att jag upptäckte någonstans några år in. Att det blir roligare både för mig och för publiken. Om jag släpper in några procent kaos i det här.
Mm. Jag är ju där också.
Mm.
Att... Om man måste välja mellan de här, mellan Seinfeld och Jerry.
Seinfeld och Larry David.
Och Larry, ja. Så är det klart att, och det är mycket mer romantiskt att vara Larry David. Alltså, så är det, men som liksom idealtyper så hamnar ju närmare Larry David. Så är det ju bara. Jag har inte mycket av det pilliga i mig längre i alla fall.
Skönt att höra på något sätt.
Men jag kände, det var jag som började fråga vad Seinfeld betytt för dig. Det är en ganska svår fråga, för att det har också betytt ganska lite egentligen, rent hur mycket den på. Alltså, det är väldigt lite man gör, du eller jag, som påminner en om den serien.
Ja, speciellt jag har väl gått väldigt långt ifrån social commentary.
Ja, men även, alltså inget liknar ju... Inget jag har jobbat med liknar egentligen Seinfeld. Alltså det har haft väldigt, ganska lite impact på en rent, vad ska jag säga, arbetsmässigt.
Ja.
Kanske är det...
Jag kände en stor sorg när jag läste den här boken. En stor sorg över att Sverige kommer aldrig producera något så här bra i humorväg.
Nej, men USA har bara gjort det en gång.
Ja, absolut.
Nej, men,
men det kommer liksom, alltså det finns ju inte, vi arbetar ju inte så här överhuvudtaget.
Sorgen skulle ju kunna vara också att... Men jag tror att vad Seinfeld betytt egentligen är att jag har redan sett det roligaste jag kommer se. Det kommer aldrig komma en ny serie som jag kommer tycka är så rolig.
Ja, jag är inte
säker. Inte så ikon. Det är klart.
Arrested Development, första tre säsongerna.
Jag skulle säga faktiskt, jag kollade om amerikanska The Office förra året.
Mm.
Den är väldigt, väldigt, väldigt rolig alltså.
Du är den andra personen som säger det till mig den här hösten.
Ja.
Branne,
ja,
men, sa samma sak.
Det går inte att komma ifrån, alltså det är ju ett hand... Jag tycker den är fantastisk. Jag tycker den engelska The Office är fantastisk också. Båda har högsta betyg.
i min värld. Va? Men jo, visst, okej. Okay. Det kanske kommer komma roligt. Men jo, nej, men jag kanske kommer ha så roligt igen. Men det kommer kanske alltid vara den bästa serien. Att jag, det är ändå den bästa serien. Och den finns på ett sätt bakom mig nu. Jag kan inte möta min fru i Seinfeld.
Inte, hon är för ung.
Hon är född 90 och hon tycker inte den verkar kul.
Okay.
Och jag tror inte hon kommer tycka den är så kul när vi ser den heller. Hon kommer kanske till och med förstöra den för mig. Om hon sitter med och surar.
Ja, risken finns.
Men däremot är jag inte rädd för att se om den. För att jag vet att den kommer vara bra.
Ja, jag har försökt visa min fästmö Blackadder. Glöm det, det går inte.
Det är nästan bara konstigt. Men jag har inget ont om Blackadder.
Men ska vi tillbaka då till köttet och potatisen, det vill säga den här sitcomen, de deplattformerade som du vill att vi ska göra tillsammans nu. Ja. Vad handlar den om?
Den får väl handla om ett gäng som är deplattformerade.
Jo, men då måste den ju börja till exempel med hur du blir cancellerad.
Om den måste vara strikt verklighets... Det är faktiskt också en intressant sak med Seinfeldia. Att den berättar hur viktig verkligheten är för Seinfeld. Vissa saker är ju nästan lite knäppat. Det gränsar liksom till en form av magi där att namn är så viktiga för dem.
Ja.
Alltså karaktären måste ha... Det finns redan en som har det namnet. Så att deras jurister måste kontakta den här människan. Man kan till och med måste betala den.
Ja, Jody Avalo till exempel.
Precis, istället för att bara ändra i manus. Ja. Det känns så lätt. Men de har den här väldigt liksom, magiska inställningen till det. Som jag antar är också lite judisk.
Möjligt.
Det finns en typ av judisk mystik där. Som inte bara, alltså en typ av mystik skulle man kunna säga. Det kanske är en
jag tror att det är mystik
att
faktiskt. Därför att det inom all esoterika, alltså magi,
så är namn väldigt viktigt.
Ja.
Så är det bara.
Men de blandar ihop, de köpte ju namn av folk. Alltså riktiga namn.
Men dessutom att de kunde ha, det viktiga var att alla plotlines, då alla historier som berättade, skulle komma ur riktiga livet. Mm. Så därför var de tvungna att, så fort de hade liksom skolat in en grupp manusförfattare, så sparkar de då ändå alla inför varje säsong. För att nu är era historier är förbrukade.
Ja.
Vi behöver inte någon som bara sitter och hittar på här.
Och det var ju också något av en innovation som Larry David och Jerry började med. Det var ju att de tog in rena ståuppkomiker.
Just det.
Och sen så skördade de deras livsanekdoter.
Precis.
Och sen för då var sophögen stand-up med dem och sen nästa grupp. Liksom. Ja, men
stand-upen då var nog, det är klart att det fanns Pryor och den typen. Men de flesta stand-up-komiker höll nog inte på att ösa ur sitt eget liv på 80-talet i New York. Får jag för mig liksom?
Det tror inte jag heller. Men däremot, alltså som första scen, när du, eller karaktären då, som vi kan kalla för Pretzel Johansson,
ja.
rullar in full som en alika i en morgonpodd, där vi kan hitta på någon, kanske ett namn som Sartin Monneby. En antisemitisk vänsterradikal komiker som sitter och liksom öser ur sig och du kommer in full och sen så säger du att du vill verkligen använda ett mindre trädgårdsredskap för att stoppa upp i hålet på en berömd tidningsredaktör.
Ja, men att det skulle vara liksom verklighetsnära. Ja, det skulle man skulle kanske kunna utvinna. Ja, man får se vad som är bäst sätt. Man kan ju också börja i att jag vaknar på morgonen.
Alltså, morgonen efter?
Ja.
Det hade varit intressant det med.
Precis. Nu gjorde jag inte det då eftersom jag var vaken hela natten.
För jag vet inte om du kommer ihåg det, men jag intervjuade ju dig bara några dagar efter det här.
Ja, men vi gjorde ganska många försök att få till stånd en sån här intervju, eller ett samtal, man ska säga. Men det föll väl på att vi rökte en del hasch på den tiden när vi sågs.
Inte jag.
Det blev ganska långa samtal som, där liksom, det var ingen tydlig linje.
Nej, det blev inte så mycket manus.
Nej, det var det inte.
Nej. Men tror du inte att det vore en rolig idé då?
Jo.
Alltså bara rent konceptmässigt, cancelled.
Alltså jag hade en gång en idé som jag försökte sälja in till ett produktionsbolag här i Värtahamnen. Som skulle vara om en, ja men någon som blir cancelled då egentligen.
Mm.
Men då skulle det vara väldigt så här, det skulle vara en dark komediserie då, som att han skulle, eller det skulle vara typ jag då, men som skulle istället få, för det är också något som händer att om man blir, om Gud stänger ett fönster, eller stänger en dörr så öppnar ett fönster liksom. Mm. Så att något som händer, får man väldigt mycket hat från ett håll, får man väldigt mycket kärlek från ett annat håll.
Ibland kan det vara så.
Det kan faktiskt vara så. Att, mm. Men det, jag tror att kärlek på internet överhuvudtaget är lite, det finns en toxisk tendens i det.
No shit.
För att folk älskar en när man är som de vill att man ska vara. Ja, men till exempel, jag fick ju då, eftersom jag hade hotat då en redaktör, uttalad kommunistisk redaktör på en uttalad kommunistisk kultursida, fick jag såklart väldigt mycket kärlek från höger då, långt ut, där även du skulle kalla dem höger.
Mm.
De var inga sossa. Och jag märker det när min fru skriver krönikor, om hon växlar perspektiv. Ibland kan hon vara så här bara, ja, skriva något som kanske light right falangen kan skriva under på. Väldigt mycket kärlek där. Sen kan hon skriva en krönika och hon säger, men är det så jävla farligt med att det är busliv på Strandvägen då? Då kommer liksom samma människor och tycker att det vore bra om du blev indragen i en bil och gruppvåldtagen några timmar.
Mm-hmm.
Att, liksom att det är en konstig sorts publik som, de gillar den inte som en idol som de vill följa, utan de gillar den som något som ska representera dem. Alltså som ska vara någon sorts galjonsfigur med, någon banerförare för deras sak.
Mm.
Och det är lite perverterad idé liksom. Och det måste väl du känna av också en del, att folk vill ha Aron Flam på ett visst sätt.
Ja, det hade jag väl kunnat.
Men det finns säkert de som önskar att man skulle bara vara lite allmänt konträr i största allmänhet. Men de flesta som liksom vill ösa kärlek över när de tycker att man gör rätt, de vill ju ha en på ett visst sätt. Och där i det lite toxiska då. Så jag tänkte man skulle använda då att någon cancellad komiker blir liksom, det var ju såklart sådana tankar när jag inte hade några jobb och sånt där, att var ska man gå egentligen? Bara, man tänker ju alla möjliga, men jag tänker väl göra bankrån också. Men i samma som andra så tänker man så här, fan, undrar hur lukrativt det skulle vara att vara liksom Sverigedemokraternas huskomiker. Undrar hur mycket liksom deg, undrar hur, de skulle säkert inte låta mig, jag skulle inte behöva kompromissa mer där egentligen. Liksom. Jag skulle kunna vara som Färjan-Håkan och bara, ni får vara på min krog om ni vill när ni är på Gotland, Almedalen. Det är klart tankarna går så, men att man skulle använda, men det var liksom en tanke att göra mer, det är inte riktigt samma idé. Men det är något som skulle kunna hända, att en sån gruppering liksom.
Alltså, men, ja, jo, det är en sak, men när... Om vi ska glömma dina dagdrömmar om att bli Sverigedemokraternas huskomiker, så får du tänka så här att förutom du så är det ju några som man skulle kunna säga är cancellerade. Och deras berättelser skulle man ju kunna utgå ifrån, i alla fall som ett pilotavsnitt.
Ja.
Det här är ju inte min idé, det var ju du som gav mig boken.
Ja, visst, det var ju du som kom på att idén, att den måste handla om folk som är cancelled i och för sig. Men sen är folk så jävla, jag såg så här Virtanen, skrev i Aftonbladet häromdagen såg jag. Jag sa det till Anna, då min fru. Så här, har du sett? Så här, ja, det har jag gjort länge. Cissi Wallin skriver väl för Expressen varannan dag.
Mm. Och SVT köper hennes dokumentärer.
Ja. Mm.
Men du skriver fortfarande inte i Aftonbladet, Expressen eller har en dokumentär på SVT?
Nej, inget av det gjorde jag innan heller. De som faktiskt varit ut... Jag har inte gjort några försök att komma tillbaks egentligen på det sättet. Jag har inte försökt sälja in någon podcast till, nu skulle de inte ha råd. Men ibland har det ändå uppstått, ja, men till exempel att kompisar som gör en sitcom vill att man är med och spelar en roll.
Mm.
Det har inte varit för att jag behöver pengarna eller för att jag vill tillbaka in på SVT, utan det har varit för att jag vill göra det här, men jag vill gärna vara snäll mot den här. Det finns vissa komiker som jag frågar dem med om något, så kommer jag alltid göra det.
Mm. Ja, du kommer ju hit.
Ja.
Så, tack.
Ja, men du är nog en sån. Att om det är möjligt att göra det så kommer jag försöka göra det. Så att om jag får en sån fråga så absolut, jag kommer jättegärna att göra en liten roll. Men då har SVT varit de som faktiskt sagt att nej, det går inte. Så att SVT har
så Cissi Wallin får komma tillbaka.
Ja,
men Kringlands vän som får inte komma tillbaka.
Det enda sättet att det störde mig på var att det kändes som att jag hade inte ens bett om det liksom. Nu var det ändå som att de fick slänga ut mig en gång till. Och det tyckte jag var lite irriterande.
Jag tror att det är en bra idé. För jag har ju som princip att jag inte jobbar för SVT eller SR.
Mm.
Mm. Därför att de är för dåliga. Och de betalar för dåligt.
Ja.
Och de snor mina skattepengar.
Det finns ju vissa
och sen mobbar de mig för dåligt.
Det finns saker som är svåra att göra utan pengar har jag märkt. Och SVT är ett av... Jag tackar nog inte nej till gratis pengar.
Nej, det var därför jag kände den där stora sorgen. Därför att de mediehus vi har idag i Sverige som skulle kunna producera en sitcom är väldigt få. Och de har en tydlig politisk
färg. Det är inte det politiska som ställer till det, tror jag. Att det är väl det att jag tror att svensk sitcom har aldrig varit så bra som nu.
För nu,
ja, men jag tror, jag har inte tittat på Solsidan förrän, jag kanske såg den första säsongen, men jag tror att det är ganska bra.
Ja,
det är bara, det är inte för mig.
Nej.
Och jag tror att det är mycket bättre än Svensson Svensson. Och varje gång Schiffert gör en sitcom om att ha båtplats eller vad fan de handlar om, så tror jag att det är ganska bra. Alltså det är inte det som är felet, det är bara...
Så varför blir det så intressant för oss då, som ändå är professionella humorister?
Det är ju svårt, det blir ju lite seriebedömare osett då. Men, ja, men jag tror att det är lite kul. Men jag tror inte, men jag, alltså lite kul kan jag se på så jävla, alltså jag kan se mycket kul om jag vill.
Mm.
Det finns annat jag vill titta på i så fall. Det konkurrerar ju ändå med, ja vad ska jag säga, Barry, så har jag en komediserie jag har följt som jag tycker är rätt bra.
Mm.
Då ser jag hellre Barry.
Jag förstår. Så...
Eller Succession.
Det är inte en komediserie.
Ah, tycker du inte det?
Jag vet inte, jag såg de första en och en halv säsongerna, sen gav jag upp.
Va, du tyckte inte den var bra?
Ah, nej.
Men ser den som en svart komedi, då tycker jag att det är otroligt i genren. Alltså. Mm. Även jag håller ju, vad heter den?
Då kan jag läsa Rickard, den tredje av Shakespeare.
Ja,
jag
vill ha en svart komedi. Om du vill ha en svart komedi. Ja, ja, om du föredrar det så tycker jag. Better Call Saul tycker jag också är en komedi egentligen.
Mm.
Men, eller ja, det beror på vad man...
Dramedy.
En dramedy. Ja, kan man säga.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Nej, men det finns ju mycket annat jag hellre ser som är mer intressant och mer för mig. Som jag tror också egentligen är vad Schiffert också hellre ser.
Men summa summarum, vi ska alltså inte göra en sitcom som
jo, men det kan
cancer.
Vi göra, men det finns ju den här paradoxen. Om vi bara ska göra det med en massa människor som är cancelled.
Nej, alltså vi kommer bara sno en massa cancelled människors stories. Ah, det är inte ens säkert att jag kommer spela mig i serien.
Nej, just det. Nej, för annars är ju problemet att det är ju svårt från början att sälja in en serie. Och mitt namn är ju inget som gör det. Eller kanske i om man gjorde det så, ja. Att man, ja, kanske.
Jag skulle vilja se Torsten Flink spela Kringland Svensson.
Han har väl inte mig som spelålder. Det kan han inte ha. Det kan inte vara sant.
Det hade varit intressant i alla fall.
Ja, jag tycker Björn Gustafsson kan spela mig.
Vilken av dem?
Ja, det... ja, nej, men jag jobbar ju inte heller för någon annan nu. Men jag tror det är egentligen inte av princip längre, som att jag orkar inte ens. Jag orkar inte lämna. Men jag har ju en dröm, men det är om att göra en komediserie av Per Gynt.
Mm-hmm.
Då det är ju däremot inte en komedi.
Nej. Så vad hade men, den, hur hade du...
Men jag skulle vilja göra den som en komedi med Jonathan i huvudrollen.
Mm.
Men den känns väldigt svår att göra utan SVT.
Ja,
ska jag säga.
Ja,
det är... För att den TV4 skulle säga per vem. Det är liksom, det är ingen idé. Och mindre kanaler är inte heller någon idé då.
Nej, de har inte budget.
Men SVT skulle kunna.
Ja, och det är därav sorgen jag känner när jag läser den här boken. Att ja. De bra grejer som skulle kunna göras kan inte göras, för SVT finns.
Ja, men om du hade tagit bort SVT, skulle vi kunna göra Seinfeld då? Jag
tror vi skulle ha en större chans.
Ja. Det, för de är inte jättemånga tv-bolag på den tiden.
För du trivs ju jättebra nu. Och det du trivs väldigt bra med är ju att du har ju inga chefer som säger till dig, det här är inte ett roligt skämt. Som att en mellanchef på SVT kan avgöra vad som är ett roligt skämt eller inte.
Ja, det är jag väldigt glad för. Och jag är framförallt är jag väldigt glad för att något jag var väldigt trött på, det var att börja jobba i att någon annan kommer med en idé. Nu ska vi göra ett program som är så här.
Mm.
Vi behöver det här. För jag ska säga så här, jag är faktiskt inte helt cancelled från SVT, för jag fick faktiskt en förfrågan om att göra en grej. Vår podd Della Sport fick ett erbjudande om att arbeta för SVT. Och då fick vi, tror vi fick en kvarts miljon för att göra en pilot. Och då sa jag så här, ja men kanske då. Och Simon tyckte att, ja men det känns ändå fel att tacka nej till. Vi kan göra en pilot för 100 000, och så har vi tjänat 150 000.
Mm. Och när han sa det så, inte alls stöld av skattemedel, men okej.
Stöld. Det är lite stöld att ta tillbaka sina egna pengar.
Nej, det är i och för sig sant. Point. Touché.
Och när han lade fram det på det sättet så tyckte jag ju, ja men där sa du ändå någonting som talade till mig. Att jag hade gjort att han kan bara få gratis pengar. Men då blev ändå diskussionen så mycket, då blev det så här, till slut störde jag mig för mycket på att jag vill, då var SVT:s idé, vi vill att programmet ska vara en galen liksom sporttalkshow. Tänk Svenska nyheter, fast det handlar bara om sportnyheter. Och då sa jag att det är ju det vi gör. Det är ju vår podd du beskriver nu. Mm. Den finns ju redan.
Japp. För det där är ju SVT-experter på. Att gå in, se någonting som är populärt hos allmänheten, fri media. Och sen så tar de det. Ja, och sen så gör de det dåligt.
För att göra ett sånt program skulle, för att ett sånt tv-program skulle bli bra, måste man jobba extremt mycket med det.
Mm.
Vi kanske skulle då behöva ställa våra poddar egentligen.
Absolut.
Egentligen borde vi sluta med det.
Så men titta på Seinfeld och Larry David. Absolut. De levde Seinfeld i liksom 6 år.
Ja, men det tror jag, för tv är speciellt. Det är väldigt svårt att göra bra tv, bevisligen.
Mm.
Så det är liksom vad som skulle krävas. Och jag kände bara så här att, nej men den satsningen och det risktagandet, jag är inte beredd att göra det för någon annans idé. Jag vill ju inte göra det här. Ja. Jag vill göra Per Gynt.
Ja.
Så jag sa att jag kan vara med på detta om vi får samma pengar, men vi gör Per Gynt. Men det var ju idén att vi skulle göra en sportshow, och det var tydligen då ristat i någon stentavla. Så att då blev det att jag var inte med och gjorde den piloten ändå. Och det blev inget program som SVT köpte. Så jag ska inte säga att jag är väl inte cancel längre då.
Nej, men grattis. Då kan du inte vara med i den här sitcomen som jag tydligen har kommit på.
Tyvärr, det får bara vara sådana som fortfarande djupt hatar. Men,
djupt hatad. Jag pratade faktiskt med en juridikprofessor häromdagen som sa till mig att Aron, du vet väl att 50% av alla människor hatar dig och 50% av alla människor älskar dig. Och jag tänkte, nej. Så nej, kan det inte vara. Det kan vara som 20% av alla människor hatar mig, 20% av alla människor älskar mig. Och 60% bryr sig inte. Eller alternativt vet vem jag är.
Det är känslor kring dig.
Eller hur?
Ja, så är det. Han menar väl bland de som vet vem du är.
Ja.
Men ja, det var dramatisk terapeut då. Att det är så binärt.
Det är inte en terapeut, det var en juridikprofessor. Min terapeut säger inte ett ord.
Nej, vad var vi?
Vi börjar närma oss slutet, tror jag.
Vi närmar oss slutet, ja. Jag har lite, som vanligt, lite bråttom iväg sen.
Ja.
Tyvärr, det har varit roligt att fortsätta snacka.
Jag tycker att vi fick ihop något, det fick vi inte.
Jag tycker det. Men var det inte också en sista grej, att det var sjukt att läsa hur man producerade Seinfeld? Att de spelade in det som att det var ett nyhets, som att det var Saturday Night Live.
Mm.
Att det var inspelning. De skrev i veckorna, spelade in.
Mm.
Alltså man, ja,
framför live-publik.
Framför live-publik.
Och sen alla off-location så spelade de upp på bioduk framför publiken så de fick äkta skratt.
Att, ja men bara, det visste jag ju på något sätt att, jag visste ju att den inte var inspelad i New York. Men när man bara tänker på det, att just allt man ser är kulisser. Och hela maskinen som jobbar
22 då veckor när man sitter och skriver ett avsnitt i veckan, spelar in det, klipper det, sänder ut det. Att, nej, det är klart att vi inte kommer kunna göra något sånt i Sverige. Det kommer kanske aldrig mer kunna göras något sånt. Jag fattar inte ens varför man gör det så. Varför ligger man så nära sändning?
Spännande.
Ja, vilken nerv alltså. Nej, otrolig bok tyckte jag det var faktiskt. Eller det var otroligt mysigt var det faktiskt att återupptäcka Seinfeld. Och så passar det nu när den har kommit på Netflix.
Exakt.
Det kan man säga om Seinfeld att den har ju också tidsmässigt ligger den så himla bra. Den liksom lyckas krama ur det sista ur liksom tablå-tv egentligen när det är stort, alltså 90-talet, när det fortfarande är det enda. Sen ser den precis slut när liksom DVD-försäljningen liksom börjar komma.
Mm.
Och nu kan den gå liksom ytterligare ett varv på streaming.
Ja, det är fantastiskt.
Det är fantastiskt.
Och också det här du sa tidigare om att någon anklagade Seinfeld för att inte bry sig om vilken president det var. Sådär.
Ja.
Då får man, tycker jag, komma ihåg att 90-talet var ju liksom, muren hade fallit. Det fanns ingen stor sak alltså, att leva för, utan det blev ju grunge för vår generation.
Grunge,
reality bites.
Ja. Den typ, precis.
Ja. Och det tycker jag går igenom, och det ser man ju. Det blir ju tidsdokument från 90-talet, Seinfeld.
Det är det verkligen. Och det är från 90-talet, men också, det är också något som står i boken att det är också många stories kommer ju från 80. Det är liksom,
ja, så är det ju.
Amerikanska 80-tal. Men sen approachen är ju klart 90-tal.
Ja.
Till det.
Man började bry sig om väldigt små saker.
Ja.
Istället för de stora.
Precis. Vilken chokladkaka är den liksom godaste?
Ja.
Säger mest om mig. Ja, men så är det. Så är det. Vilka gympaskor man ska ha. Så.
Jag vill tacka för att du kom hit i alla fall.
Det var ett nöje att äntligen få komma hit.
Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Kringlan Svensson. Du hittar honom i Underjords poddar, Della Sport och Della Mond samt i sociala medier. Länkar till alla finner du i vanlig ordning på aronflam.com. Stort tack till dig som stödjer Dekonstruktiv kritik på patreon.com där du hittar Dekonstruktiv kritik på adressen patreon.com/aronflam i ett ord. Du vet väl att du som är Patreon får avsnittet 2 dagar före alla andra, oavsett vilken dag det publiceras. 2 dagars försprång är inte så illa för att vara först med det vi som bor i Sverige pratar om först några år efter att det talats om det i Dekonstruktiv kritik. Herregud, tänk vad rätt jag haft. Det går också bra att stötta DK via PayPal med Bitcoin eller på Swish 0768 943737. 0768 943737. Det är tack vare ditt stöd som jag kan fortsätta producera material. På hemsidan aronflam.com finner du också t-shirts, muggar och böcker. Citatboken Jag älskar att bli citerad har nu kommit ut och går att beställa, så gör gärna det. Turnén The Liberators är i full sving och premiären i Uppsala var som sagt fantastisk. Så jag hoppas att du kommer i Linköping den 27 oktober på The Crypt. Det finns fortfarande några få platser kvar i Linköping och det finns också några få platser kvar till extra föreställningen i Stockholm den 1 november. Den ordinarie föreställningen är sedan länge slutsåld. Det finns biljetter kvar i Norrköping dit vi kommer den 3 november. Då kommer vi till Bron Salong och scen, nämligen Harrys ovanvåning. Den 10 november är vi i Göteborg på Valand, men den föreställningen är slut. Såld, så vi jobbar på att få till en eventuell extra föreställning. Om vi lyckas återkommer jag om det. Det finns också biljetter kvar till föreställningen och turnéavslutningen i Malmö den 17 november på Slakthuset. Så kom gärna och gör oss sällskap när vi befriar Sverige. Biljetter finner du på theliberators.se som du hittar länk till även på aronflam.com under fliken merchandise. Glöm inte att titta på mig och David Eberhardt på min YouTube-kanal och dela gärna om du tycker att det är roligt. Tack för att du har lyssnat. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedy-ad-free. That's amazon.com/comedy-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.